lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion.
Jag började tänka på Askungen. Alltså ni vet den sagan när hon är på balen och är förvandlad och sen så tappar hon en sko, en glassko. Och sen så så ska prinsen typ hitta den som skon passar på. Och det är ju så himla konstigt egentligen att det är så här skon. Borde han inte liksom typ känna igen den i ansiktet? Eller vad är grejen?
Killar kollar inte på sånt.
Du tror, han var liksom bara intresserad av fötter, eller fattar
du? Nej, men han såg inte hur de såg ut alls. Han tänkte bara på att ligga liksom. Och sen råkade hon glömma sin sko.
Jag fattar.
Det var det enda sättet att hitta henne sen.
För det slog mig nu när jag gjorde research, eftersom vi ska ha tema fötter idag. Det här med Askungen, att den är ju... Den handlar ju om en fot.
Det är ur foten.
Ja.
Och är det inte också så att hennes... Det är ont att de liksom skär av sig tårna och hälarna för att passa i den där lilla glasskon, nätta glasskon som Askungarna.
Och så säger duvan, kro, det är blod i hennes sko. Och då förstår prinsen att det är fel flicka.
Han fattade inte det innan.
Nej, han gjorde inte det.
För jag tror inte han var så klipsk, den där prinsen.
Så om man är less på väninnekören hos Lena Andersson, att det är någon som lyssnar på en duva med sina
grejer. Kro, det är blod i hennes sko. Det är jättebra rim. Ja, men,
och med det kan vi hälsa välkomna till Skogarna igen.
Precis.
Efter sommaren. Ja. Utmärkt intro tycker jag.
Precis, Askungen. Jag har läst rätt mycket sagor på sistone. Kan ni säga någonting om typ, vad har ni gjort sen sist? Alltså, har ni läst något bra eller har ni...
Ja, vi har haft sommarlov sen sist.
Mm. Så jag har läst alldeles för lite och sprungit runt alldeles för mycket.
Mm-hmm.
Men jag tycker också om att springa runt.
Och du lägger upp hela tiden bilder på Instagram av så här dikter som du läser.
Jag läser.
Är det bara så en image-grej? Eller läser
Nej, jag läser. Ja, men jag har läst en hel del poesi. Jag har läst jättelite romaner.
Mm.
Jag vet inte, jag tror att jag glider in mer och mer in i poesivärlden. Men det är också så här, det är som att ibland säger folk till mig att de inte har tid att få liksom rummet för att läsa poesi. Att man behöver ett visst tillstånd. Liksom. Jag tycker nästan tvärtom. Att liksom, jag har inte tid att läsa romaner. Mm. Dikter kan man liksom så här, få lite space och bara, härligt, känslor. Och så kör man lite grann. Romaner, ett jävla projekt alltså.
Ja, det är det verkligen. Det är en anspänning. Man ska välja och sen ska man ta sig in i den och sen så ska man liksom vara där skitlänge.
Så finns det så många romaner som är dåliga?
Ja, jag vet. Och jag har fått erfara det värsta den här sommaren. För att jag har skrivit en del recensioner, alltså jobbat helt enkelt. Och jag har haft sån otur den här sommaren. För det har typ bara varit böcker som har varit så här. Det har bara varit romaner, nästan. Och alla har varit typ rätt dåliga. Eller ni vet så här,
jag köpte en bok som du recenserade.
Vilken då?
Yoga.
Ja, den, men det är inget som jag recenserat. Det var en bok som jag
nöjesläste. Du skrev någonting någonstans, kanske på Instagram.
Det var inget som jag fick betalt för att skriva.
Okay.
Men allt som jag har fått betalt för har varit så här. Så att jag liksom började tänka så här, men är det så här det är att läsa prosa? Och sen så läste jag den här novellsamlingen av, och vad heter hon nu, Lida Starobtseva kanske, möjligtvis svensk-rysk författare, novellsamling, en debut som är helt, den är superbra och språket är liksom så här. Och då var det så här, bara, just det, så här kan det vara, tack Lida.
Ja, vad härligt.
Ja.
Tack Lida.
Så har min sommar varit. Du då, Maria, vad har du?
Jag har, min starkaste läsupplevelse från i somras var att jag började läsa Myggor och tigrar. Mm-hmm. Av Maja Lundgren.
Den gamla räven.
Ja, av det enkla skälet att den låg i mina morföräldrars bokhylla. Och att jag kände att jag behövde lära av någon som hade gått före mig i liksom en frilanskulturvärld eller någonting. Men jag tyckte faktiskt, jag har inte läst ut den, men jag har varit väldigt förtjust i den. Liksom nästan förälskad. Jag tycker den är jätterolig och... fanatisk.
Mm.
Kul.
Har ni läst den?
Ja.
Ja, länge sedan.
Verkligen. Det var, jag kommer ihåg den debatten när den släpptes. Och typ att så här, folk kallade henne för galen. Och så här.
Ja, det var verkligen en hetsk debatt för...
Men det är också en debatt som aldrig skulle kunna hända nu, tror jag. Nej. Jag tror faktiskt att det inte skulle kunna hända nu. Att någon kallade en kvinnlig författare för galen för att hon... Fast nu skriver ju alla typ skvaller.
Nej, nu kallar man alla författare för självupptagna.
Precis.
Ja,
vad tycker du om den debatten för? Som har varit nu? Att,
alltså det svartnade för mina ögon när jag läste att Michaela Blomqvist yrkesarbetade som psykolog. Och efter det kunde jag inte ta in någonting mer. Jag är säker på att hon gör sitt jobb väldigt professionellt och sånt. Men jag kunde inte tänka mig att liksom komma in på mottagningen och hon kommer ut i väntrummet och ropar Maria.
Ja, oh, nej, men det är ju aldrig kul. Nej, det skulle inte jag heller tycka var något kul. Men det är ju för att man vill inte tänka på sin psykolog eller terapeut som en människa.
Mm.
Man vill ju helst tänka på den, någon
som förälder.
Nej, men någon som bara finns där för en och som inte har ett liv där den liksom gör misstag och så. Nej, jag vet inte, det kanske bara jag.
Ja, nu blev det som att vi blev skvallriga också. Ska vi sätta igång med
folk? Men jag är ju författare, snacket. Du är ju författare. Vi måste ju vara självupptagna. Ja, för fan, det gör vi. Då vill jag börja med att fråga er, är det någon scen så här, i kulturhistorien, det behöver inte vara böcker, det kan vara vad som helst, opera, Maria kanske, som har med fötter att göra som ni så här, tycker är den bästa scenen, eller så här, något som ni typ minns? Ni får inte ta Askungen.
Svårt. Nu kommer det låta som att jag verkligen tar ifrån tårna. Men jag tror för mig är det liksom fotdelarna av Nya Testamentet. Alltså typ att Jesus tvättar lärjungarnas fötter inför sista måltiden och så. Mm. Som liksom en kärleks- och underkastelsehandling. Det tycker jag är väldigt vackert.
Fan, vilket bra exempel. Jag har liksom ingen bra... Jag är väldigt neutralt inställd. Jag har inte så bra, så stor relation till fötter. Jag tänker på typ Frans Gall, Eurovision 1960.
Ja.
Gick upp på scen barfota, skapade skandal.
Wow.
För att det var så jävla sexigt.
Mm. Wow, det hade jag ingen aning om. Jag älskar
hon
henne.
Också. Hon vann också.
Wow.
Popedesi, okay, nu
får jag säga wow Ja, det var den låten också.
Mm.
Åh gud, jag tycker hon är så cool.
Hon gick upp på scen barfota och skapade sexskandal.
Det är ju underbart att höra.
Mm.
En grej om det där med lärjungarna, Maria. Alltså, var det också så att man ska tvätta med sitt hår?
Ja, alltså det här med tvätta med håret gör ju Maria Magdalena mot Jesus. Hon tvättar hans fötter med sitt hår.
Det låter väldigt besvärligt.
Inte om man har långt hår.
Nej, okay. Just
det. Om man har kort hår är det betydligt jobbigare.
Då får man ha rörlig nacke.
Mm.
Men med lärjungarna så vet jag inte, så tror jag inte det var en del av momentet.
Jag förstår. Jag kommer att tänka på två saker. Båda kommer från filmer. Alltså, den första är egentligen en bok, men den har jag aldrig läst. Jag har bara sett filmen. Och det är Stephen Kings Misery, eller Lida. Och där finns det en fantastisk scen. Det är en så här en psykopatgalning, så här ett fan, en stalker som tar författaren som hon älskar mest av alla typ och har honom som fånge hemma hos sig för att han ska skriva typ färdigt en bok som hon önskar och så vidare. Och han har gjort illa sig i en bilolycka så han kan inte ta sig därifrån. Men sen så försöker han fly. Och då finns den här scenen. Den är så bra för han ligger där så här hjälplös på en säng. Det är barfota och som en täcke över sig. Och så kommer hon in med så en stor typ klubba eller så här slägga. Och bara slår av hans alltså, fötterna, alltså fotlederna.
Wow.
Inte så att de flyger iväg men liksom så att de så här krossas. Och den scenen, alltså... Oh, jag vet inte varför jag gillar den så mycket, men jag tycker att den är fett.
Undrar också
bra.
Varför.
Jag är såld, inga frågor.
Tack, det är det ena. Och det andra, nu när jag tänker efter så märker jag att båda har med liksom skadade fötter att göra. Det kanske säger något om mig. För min andra fotscen som jag gillar jättemycket, det är i julaftonsfilmen Die Hard 1. När Bruce Willis
just det.
I tajta kostymbyxor och typ en så här vitt linne. han är barfota, han, det finns inga skor som passar honom när han så här, slåss mot terrorister. Och då så krossar de alla glasfönster så här, och så måste han springa över det här krossade glaset så att han får så här, jättemycket glas i fötterna.
Han är flygrädd och någon på planet säger till honom att gå hem och ta sig skorna och känna på heltäckningsmattan med tårna. När han kommer hem för att bota flyg. Vad sjukt jag kommer ihåg det här.
Ja, det var jättesjukt. Men precis.
Detaljer kring Bruce Willis flygrädsla.
Men sen sitter han där blodig och typ jättemacho på typ så här, ett handfat eller typ en bänk inne på toaletten och så drar ut så här blodiga glasskärv i sina fötter. Jag tycker det är en underbar scen.
Wow.
Wow.
Jag vet inte varför.
Andreas är helt exalterad ut.
Det är så varmt där inne. Okej. Okay.
Det är det inte.
Sen så vill jag innan jag ska prata om Georges Bataille idag, jag hade tänkt. Och hans så här, specifikt essän som han har skrivit som handlar om stortån. Så. Men innan jag ska göra det så tänkte jag berätta lite, jag har liksom en liten anekdot. Eller lite kuriosa, så, för att liva upp stämningen.
Jag spänner fast mig.
Jag tycker att det är ganska livat redan.
Ja, men det här handlar inte om skador. Och det är att Scott Fitzgerald, som ni kanske känner till, den författaren. Eller
Great Gatsby.
Mm. Ja, precis. Eller Fitzgerald.
Oh my god.
Om ni vill. Heller. Ja, han var tydligen fotfetischist och han besökte en prostituerad bara på grund av hennes fötter, säger anekdoten då. Men trots att han älskade hennes fötter så hade han en enorm skamkänsla över sina egna. Och han lät inte någon se dem nakna, alltså visade aldrig sina nakna fötter. Och sa att han hade en Freudian shame about his feet. Den här anekdoten kom på engelska ursprungligen.
Vad innebär Freudian shame? Innebär inte det en undermedveten skam? Han var ju ganska medveten om det.
Ja, men han kanske inte visste riktigt varför eller någonting. Alltså, jag vet inte. Men jag tyckte bara att det var kul. Framförallt för det där skämtet med namnet. Fitzgerald. Okej. Något ni vill tillägga?
Jag tänkte att du skulle fortsätta.
Nej, det var bara det där.
Jag känner mig chockad över nivån av pappahumor i studion.
Okej. Men varför pratar vi om fötter idag? Jo, jag tycker att alla kroppsdelar är väldigt intressanta att prata om, faktiskt. Jag har ju föreslagit att vi ska prata om levern specifikt någon gång. Men vi börjar med fötter i alla fall. Och anledningen till att jag ville det är för att jag läste den här essän av Georges Bataille som handlar om stortån. Och innan jag berättar mer om den så tänkte jag berätta lite grann om Georges Bataille.
Jättegärna.
Är ni bekanta liksom med honom?
Min bästa vän Klara betraktar sig som den nu levande Georges Bataille. Jag tror med all rätta. Men jag har inte läst honom själv.
Jag känner att jag vill träffa henne.
Jag med. Alltså, hur kan man säga så? Vad är det som, på vilken grund?
Hon läser och lever honom.
Hur då?
Har hon ägg i sitt kön?
Precis det där skulle den nu levande Georges Bataille invända mot som en ytlig kännedom av Bataille. Så jag har inte läst honom i alla fall.
Minus ett poäng till Filip.
Vad intressant, för att det finns några sådär författare eller kanske filosofer som jag automatiskt typ efter att ha läst bara typ en rad av deras tänkande har känt så här, en samhörighet med. Och Georges Bataille är en sån. Och det betyder inte att jag har läst allt av honom eller någon expert. Verkligen inte. Det behöver jag inte. Jag läser det som jag läser poesi på samma sätt som jag läser Schilderlös, Tusen platåer till exempel. Det är bara någonting som klickar liksom, i relationen. Mm. Har ni någon sån förresten?
Nej.
Alltså, delvis Schilderlös också. Tusen platåer är fantastiskt.
Ja, eller hur?
Men också fantastiskt om filosofi som man inte riktigt förstår och att det är okej. Ja. Att det är så himla vackert. Och såhär, lite svindlande att läsa.
Ja, men också som liksom såhär, typ bänder sönder ens, eller såhär, gör om ens hjärna på något sätt när man läser den.
Ja.
På ett väldigt fysiskt sätt, känns det som i alla fall. Ja, skitsamma. Men du är en outsider, Marie. Du har
ja, inget, alltså, jag är ganska sjuk för det där själv, liksom, att läsa filosofi på det där medsvepande sättet. Så därför så tycker jag ska bli kul att höra dig prata om det här, Andrea, så att jag i ett tryggt rum får sitta också, still och lyssna på batalj.
Jag har också läst ganska mycket av Audre Lorde, precis som av hennes essäer. Och att hon skriver så himla bra, tycker jag.
Ja, du känns verkligen som att du klickar med henne, ja.
Men att hon liksom skriver essäer som är inte bara huvud utan också kropp. Och att det är ett jävla fett. Och att det är...
Och väldigt poetiskt också.
Ja, väldigt poetiskt. Och att det är så här, men de är så här politiskt liksom vassa och hårda. Och samtidigt vackra och utan att bli klyschiga. Eller det är någonting...
Det finns något sensuellt eller sinnligt över verkligen. Hennes texter.
Hennes text, Poetry is not a luxury, är helt fantastisk.
Just det.
Den läser jag om då och då. Typ.
Men Maria, det där du sa om att du var lite rädd för... Alltså, är det att du är rädd för att klicka med någon? Eller just rädd för att läsa filosofi på det liksom, vad ska man säga, oseriösa sättet?
Nej, det är snarare att jag har en spärr inför att testa det lässättet, helt enkelt. Jag har inte läst mycket filosofi på ett seriöst menat sätt heller. Det är bara en fobi.
Okej, jag förstår. Okej, men nu ska jag faktiskt berätta lite grann om Georges Bataille. Det är så roligt att säga hans namn. Georges. Han levde 1897-1962. Och det finns väldigt många sätt att beskriva honom, liksom vad han gjorde. För han var en riktig mångsysslare. Men mest känd är han för de flesta för att han skrev erotisk litteratur. Eller var pornograf, liksom. Han har skrivit bland annat Ögats historia, vad säger det? Himlens blå. Vad har han mer skrivit? Ja, men flera stycken.
Och det är i Ögats historia, va, som det här ägg i kön scenen förekommer, som Filip nämnde.
Banala och ytliga. Känner du av ett tag?
Förlåt, jag tittade strängt på det. Det var inte meningen.
Jag kommer inte ens ihåg det, faktiskt. Men däremot så kommer jag ihåg, vi hade den boken i bokcirkeln, Filip. Och att jag efter läsningen, jag bara, det här är ju inte erotik egentligen, det här är ju en så här initiationsrit. Och så här motiverade det som ett eldigt anförande, och att typ det var någon annan i gruppen som bara, men det kan man ju säga om alla böcker. Jag bara, va?
Älskade bokcirkeln, är eldig.
Ja, precis. Sen så var han också arkivarie, bibliotekarie, numismatiker, är någon som vet?
Myntsamlare.
Ja, och expert. Mm. Alltså,
snyggt.
Konstvetare, antifascist, han var ju väldigt politisk. Och det bästa, den franska filosofins enfant terrible.
Finns det inte många sådana?
Jo, fast han är fan en av dem. Eller den, tycker jag. Han växte upp med en syfilitisk far och en psykisk sjuk mor. Konverterade till katolicismen 1914, pluggade till präst. Han ville bli präst eller munk. Det tycker jag också är väldigt viktigt att säga. För mycket av hans skrivande handlar om religion, eller snarare mysticism, död och erotik. Det är liksom de tre grejerna som merger. Sen förlorade han tron i början av 20-talet och levde då på bordellerna, så att säga. Han hängde väldigt mycket på bordellerna. Han var medlem i den franska surrealistgruppen, men det var sjukt mycket stridigheter. Han och André Breton, som skrev surrealistisk manifest, ni vet André Breton, de bråkade och blev kompis och skrev smädeskrifter till varandra. Alltså det var väldigt livat. Det verkar vara jättekul. Och det var ju en sån tidskriftstid här. Alltså det var, folk startade tidskrifter, folk läste tidskrifter, och det var manifest hit och dit, och det var en la ner, det var stridigheter, de blev osams. Folk skilde sig, gifte sig med någon annan. Alltså det var kul. Det verkade kul.
Det var också det kändes som en tid där folk tog litteratur på så himla stort allvar, på ett sätt som man saknar lite grann. Alltså om man träffade en sån person nu, så skulle man ju tycka de var skitstöriga.
Baby, jag tror det kommer tillbaka. För jag tänker att det där är en krigstidslitteratur. Liksom.
Jag tänker att André Breton kunde typ slå till någon för att de var realister, typ. Alltså, bara för att de har en annan litterär stil, typ. Ja. Det hade varit så här, det hade man ju tyckt var ganska töntigt, tror
jag. Nej, gud, jag hade älskat om någon gick och klappade till någon annan på bokmässan.
Så jag hade också älskat det.
Ja. Men man, lite drama, liksom.
Det hade varit större att prata, whatever. Men ja, men jag saknar det också.
Ja, och sen så man kan säga att i centrum för Batailles tänkande står transgressionen eller överträdelsen, vilket är ett underbart ord, överträdelsen av tabugränser, av olika sorters gränser. Så. Överträdelse av tabu, sen står också en orgiastiska, kul ord. Orgiastiska!
Det är mycket bra ord.
Yra och improduktivt slöseri. Alltså inte produktivt slöseri, utan improduktivt slöseri. 1927 ser Bataille ett utskjutande apanus på Zoological Garden i London, vilket upprör honom och, citat, kastar in honom i ett slags extatisk slöhet, slutcitat. Året efter publicerar han den här boken Ögats historia.
Extatisk slöhet.
Mm. Ja, precis. Det känns som något som Juno Barnes skulle kunna skriva. Det är så här, hur går de två sakerna ihop? Men det är liksom, man fattar ändå på något sätt. Ja, jag sa det där med tidskrifter. Han både publicerar sig, skriver jättemycket essär och är redaktör för en mängd olika tidskrifter. Bland annat då Acefal, som betyder huvudlös. 1937 grundar han den. Samtidigt som han också grundar ett hemligt dionysiskt sällskap. Som också heter Acefal. Men det var inte riktigt samma personer som var med i tidskrifterna som var med i sällskapet. Och hans politiska tänkande gick ut på att försöka vända, vid den här tiden gick ut på att försöka vända fascismens affektiva strategier mot fascismen själv. Jag kommer inte prata så mycket om just det politiska, tyvärr. Men jag tycker ändå att det är viktigt att nämna, för att det var en så viktig del av honom. Liksom. Sen så hade han ju då starka, vad ska man säga, esoteriska intressen. Men det här sällskapet som han grundade, det hade sjukt mycket regler som man också kan läsa. För de finns med i den här essäsamlingen som jag har läst nu, som heter Essär 1927-1939. Då kan man läsa alla reglerna och hur de ska samlas, vilket tåg man ska ta och man inte får prata med någon. Jättekul. Men trots alla regler så tycks den enda ritual som de faktiskt praktiserade var att aldrig skaka hand med antisemiter.
Det är slöj.
Ja, men det är väl rätt bra. Så att han är liksom ingen systembyggare som filosof.
Han var inte Soran Ismail som fikar med Sverigedemokrater.
Nej, just det.
Politisk strategi.
Precis. Men han var liksom en fascinerande essayist som blandade hej vilt. Det var mycket montageteknik och sådär. Så. Men i alla fall, den här boken som jag har läst, Essär, kom ut nyss på Phaeton. En samling översatta essär av översättaren Gustav Strandberg. Som också är någonting på Södertörn. Kanske professor, jag vet inte. Han är väldigt snygg. Det är det jag fokuserar på. Det jag har sett honom en gång.
Snygg akademiker.
Ja, han är väldigt snygg faktiskt. Det är inte så vanligt. Men det är så kul också med, alltså alla som intresserar sig för Bataille, då vet man att det är pervon. För att ändra är det liksom erotiska pervon som håller på med. För annars, alltså jag är ganska säker på det. Vad skulle man annars liksom finna i förnöje i Bataille? Men det kan också vara att man är ett religiöst pervo.
Mm.
Och jag vet inte vilket av de här sakerna som jag tycker är mer intressant. Det allra bästa är ju om man är båda, förstås.
Förstås.
Ja, men så det tänkte jag på när jag läste hans efterord. Undrar vilken sorts pervo du är. Mm. Okej, okay, men hänger ni med?
Vi hänger med.
Ja, stortån, skriver Bataille, ISN, stortån, är människans mänskligaste kroppsdel. Eftersom det är den kroppsdelen som skiljer sig mest från motsvarande del hos människoaporna. Alltså vi säger våra närmaste släktingar. Mm. De klättrar ju i träd och använder liksom tårna till att greppa och så.
Som tummar?
Ja, men lite så. Kanske inte, ja, men mer åt tumhållet liksom. Och trots att foten har en enorm betydelse för vår upprätta liksom resning, vår hållning. Vi har, ni vet, vi har huvudet i nära himlen, guden, solen, blicken mot horisonten. Men fötterna är i leran och mörkret. I skiten helt enkelt. Och därför så hatar vi i hemlighet våra fötter. Eftersom leran och mörk, det är underjorden. Och vi har den här typiska uppdelningen av högt och lågt, ljus och mörker och så vidare, som ni känner till. Foten ses alltså som ett lågt organ. Och stortån, skriver Bataille, gör en fnissig för att den är så fruktansvärt.
Det gjorde det mig verkligen.
Ja, därför att den är så fruktansvärt ful ofta. Han beskriver det så här. Stortån har ett vederstygligt kadaverlikt och på samma gång grällt och stolt utseende. Och det här är liksom äcklar oss då, säger han. Sen så tar han, ja, jag plockar ju lite den här sen, men den mänskliga foten utsätts ofta för deformerande tortyr. Ni tänker i Kina förr i tiden hur kvinnor lindade sina fötter så att de blev helt liksom förkrympta till exempel.
Finns det inte något som heter spanska stövlar? Det finns med i en Fröding-dikt.
Ja, är det att man...
Är det att man tortyrredskap.
Men är det att de blir eldade på, eller är det att det är att man skruvar åt dem?
Nu slänger jag mig med ord som jag inte kan.
Jag vet inte vad en spansk stövel är.
Vänta, jag måste googla. Benskruven, spanska stöveln eller benskruven, var ett tortyrinstrument som man använde för att genom hoppressning av benet framkalla en mycket intensiv smärta. De består av två plattor som var försedda med trubbiga taggar. Det låter jättejobbigt faktiskt. Spanska stöveln. Så var det i Kina. I Turkiet så sov man med strumporna på, skriver Bataille. Jag vet inte riktigt när det här var. Men jag tror att han skriver någonstans att det här var så här, den här äckelkänslan gentemot fötterna avtog mot, när vi närmade oss 1800-talet. Och sen så... spanjorerna tyckte att om man lät sin fot skymta fram så var det höjden av oanständighet. Och här kommer dagens andra anekdot också. Greven av Villa Mediana var tydligen förälskad drottning Elisabeth och satte eld på hennes hus bara för att få rädda henne i sina armar. Nästan hela huset brann då ner, och det var ju ett ganska dyrt hus. Men han fick bära ut henne i sina armar. Men då, under tiden som han gjorde det, så tog han sig friheten att röra sig vid hennes fot, va? Och då var det en liten hovsvän, underbart ord, hovsvän, som noterade det här och skvallrade till kungen, så att han blev skjuten med ett pistolskott.
Så undrar om det här raggningsknepet hade funkat om man hade kunnat motstå att röra hennes fötter.
Precis.
Precis, de visste inte ens om den här liksom mordbranden. Det var bara fotdragningen som var den straffad.
Exakt. Ja, men det är laddat med fötter, helt enkelt.
Är inte det en jättelång grej i Pulp Fiction också? Att de diskuterar någon som har gett en fotmassage till chefens fru.
Just det. Mia Wallace.
Precis.
Precis.
Och att han då blir dödad för det. Men de pratar om det därför eller inte eller något sånt där.
Precis, om det är erotiskt eller inte, ja. att nödvändigt erotiskt.
Och säger typ, would you give a guy a foot massage? Och så blir de homofoba och rädda typ.
Och just det, det var länge sedan jag såg den. Men fötter är helt enkelt väl laddade. Fingrarna signalerar handlingskraft, skriver Bataille. Tårna, sinneslöhet och nedrig idioti. Och givetvis så blir ju foten då fetischerad i och med den här skammen. På samma sätt som allt annat som är lite skamligt förför en. Alltså man förförs av det låga tills man skriker med öppna ögon. Bataille skriver, man öppnar sina ögon för stor tån. Och det var den essän som jag tyckte var väldigt fin. För att den också inte bara är rolig, full av anekdoter, härlig, kuriosa. Även liksom är det som ett bra exempel på hans teori, eller vad ska man säga, begrepp, heterologi. Vetenskapen om det heterogena, alltså det vill säga de uteslutna delarna. Heterologin intresserar sig för det låga och kanske bäst definieras i kontrast till det homogena. Homogeniteten är ett uttryck för det kapitalistiska produktionssamhället och dess reduktion av allt och alla till nytta. I ett sånt samhälle ingenting har ett värde i sig utan är endast nyttigt för någonting annat. Om ni förstår. Ni häller upp bubbel här. Och jag pratar om kapitalistiska produktionssamhället.
Lyssna med ett halvt öra.
Nej, men som ni vet, han gillade ju det här med slöseri. Han har också skrivit essäer om det. För att han är så emot detta.
Men improduktivt slöseri, inte produktivt slöseri.
Precis. Det improduktiva slöseriet. Lite taftologiskt. I alla fall, Bataille, det här kommer från efterordet då, som Gustav Strandberg skriver, det är pervot. Vetenskapen och filosofins systematiska iver har alltid som mål att frånta det universum vi lever i varje källa till upphetsning och utveckla ett servilt människosläkte som endast är lämpat för tillverkning och rationell konsumtion, konservering av produkter. Det här tycker ju då Bataille är trist. Och det kan man ju hålla med om, tycker jag. Men det blir ännu mer intressant när Bataille skriver att de heterogena aktiviteterna och föremålen även betraktas som heliga. Att det finns en koppling där mellan det låga och det heliga. Det heliga är inte bara det vi vanligt, som liksom det första man tänker på när man använder ordet heligt, som typ gud eller reliker eller ja, sådana grejer. Utan även allt som anses vara lågt, nedrigt och smutsigt. Och varför är det då helhet? Jo, därför att det traditionellt sett har behäftats med samma typ av kontaktförbud som de heliga sakerna. Alltså religion handlar ju om avgränsning, alltså tabun. Det här får du göra, regler, hit ska du gå, det här får du säga, det här måste du får inte visa. Alltså massa olika begränsningar helt enkelt. Och på samma sätt så har ju det låga den här tabugränsen liksom. Och då några exempel på låga / heterogena grejer är exkrement, urin, kadaver, den religiösa extasen, hasardspel, reliker, gudar med mera.
Och stortorn.
Stortorn är ju, blir ju ett exempel på det här. Han skriver ju också om gud, han skriver om väldigt mycket så här, slöseri sa jag tidigare, men han är essäerna som riktar ofta in sig på sådana så, som han utvecklar och, vad ska man säga, dekonstruerar på något sätt då. Så den heterogena dimensionen bildar en slags skuggsida i den mänskliga tillvaron som givetvis är lätt att koppla till psykoanalysens undermedvetna. Men Bataille tycker då att den här heterogena dimensionen är liksom mer avgörande såklart, som det är hans teori. Eller, ja. Och det han gör i sina essäer som är så intressant, bland annat då i stortån tycker jag, är att han liksom via montageteknik ställer det höga och det låga bredvid varandra och liksom kullkastar ordningen på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Alltså kullkastar deras homogena identitet, om jag ska uttrycka mig som Gustav Strandberg gör i efterordet. Exempel på det här då är solen, som är sinnebilden för det ideala, samtidigt som den associeras med vansinnet, galningen som stirrar på solen tills han blir blind och så vidare. Och här kanske ni också hör hur man kommer in på mysticism eller den mystiska upplevelsen, eftersom det är en typ av gränsöverträdelse hela tiden. Att liksom, när man ska bryta sig igenom det homogena skalet så måste man ju gå över sin tabugräns ofta. Och då kommer det in det här med döden, erotiken, skrattets, liksom, det vansinniga skrattet. Att kasta sig själv eller en del av sig själv utanför sig är nödvändigt förbundet med smärta. Så det kan också ha mycket med smärta att göra. Det handlar om att sätta sig själv på spel. Den inre poetiska erfarenheten i extasen, ruset, erotiken, skrattet eller offret. Det är min favorit, offret. Det för oss i dödens närhet. Det är alltså blixtens ögonblick, den här överträdelsen. Som samtidigt klyver dig och upplyser dig. Så. Det här tycker jag är fett. Alltså helt jävla fett. Och intressant. Men ni förstår kanske vad jag menar nu med att man vet att alla som läser Bataille och gillar Bataille är pervon. På något sätt. Alltså degenererade, helt enkelt. För att man dras mot det här, man dras mot det låga, eller liksom upphöjandet av det låga. Jag tänker på Baudelaire, ni vet, ett lik som ligger ångar typ. Att man ser stjärnor i inälvor. Alltså det finns liksom en sån underbar, jag vet inte, revolt i hans tänkande, tycker jag. Och sen så om man vill liksom fördjupa sig i det här, så är det ganska intressant att läsa om hur han menar på att fascismen ska bekämpas med hjälp av heterologin, alltså idén om heterologin typ. Och hur man ska... Men det ska jag inte gå in på, för att det blir liksom för mycket nu. Men det finns väldigt spännande grejer att hämta där. Och det var därför jag ville prata om fötter idag. Några kommentarer?
Jag älskar det. Jag tycker det är jätteinspirerande.
Yes!
Verkligen.
Toppen.
Som en våg av perversion.
Ja.
Ja, rörelse.
Ja,
precis. Toppen. Men det är också kul för typ, man ser en bild på Bataille. Han är så himla prydlig alltid på bild. Han har så här, det ser ut som att han har typ en tweed eller en liten så här fin kostym. Han är så här välklippt. Han har liksom ett väldigt så här nobody face typ. Alltså ni vet så här, det ser ut som vem som helst.
Du vill att han ska se ut som så Ted Kaczynski.
Nej, nej, jag tycker att det är underbart. Därför att det liksom är, och sen så var han, ja. Jag tycker att det är kul.
Jag tycker det är jättefint också med, eller jag resonerar med det här med liksom tabu och helighet med fötterna och sånt. Och det är lite på samma spår som jag ska snacka. Mm. Så Filip, om du tillåter så träder jag över dig.
Mm. Träd över mig.
Ja, hörni. Vi känner ju varandra, så ni kanske till och med kan svara på frågan om vem min favoritpoet är.
Ekelöv.
Mycket bra. Helt rätt. Filip, kunde du?
Nej,
nu jag kan han.
Det är bra. Jag kommer fråga igen nästa avsnitt.
Jag kommer glömt det.
Men jag som ni vet, ser, som ni lyssnare hör på att Andreas svarade rätt, så brukar jag alltid svara Ekelöf på den frågan. Bergsäkert. Och jag brukar ge tillägget att min favorit är den sena Ekelöf, eller typ Ekelöfs mystiska dikter. Men inför det här avsnittet så har jag märkt att lika mycket skulle jag kunna säga att mina favoritdikter är Ekelöfs fotdikter.
Mm.
Jag har tagit fram 2 fotdikter från Ekelöf. De är ganska korta. Vill ni höra dem båda?
Jättegärna.
Jag vet gärna, men kan du säga någonting om Ekelöf? Alltså det kanske är självklart för alla. Men,
nej, men
jag vet typ ingenting om honom. Bra. Förutom att han var väldigt typ... Var inte han typ ihop med fru... Eller det var någonting med att han var så här lite ynklig, eller?
Ja, alltså...
Jag vet inte hur jag kom dit, men...
Ja, men jag tror jag kanske vet vad du menar. Så här, jag är inte en Ekelöf scholar. I så fall pratar du med fru Bodin, som är min mamma.
Ja, är hon det på riktigt?
Ja, hon är Ekelöf forskare. Men det jag kan säga om Ekelöf som fan, liksom, det som jag snappat upp på vägen. Och sen så får lyssnarna rusa till vår mejlkorg för att rätta mig. Är väl ungefär att han är en svensk poet, typ verksam från 40-talet och framåt, kanske. Han var liksom tidigt intresserad av surrealismen där, bodde i Paris som ung, slog runt. Och sen så var han också väldigt intresserad av liksom Bysans öst, mystiska traditioner så. Och liksom hämtade in av det i sitt skrivande.
Det var väldigt trendigt där, va? Alltså jag tänker, vad heter han? Hermelin och Lindegren. Nej, det var jättemånga som var så här intresserade av just öst.
Absolut, det där känns ju också som det gått i vågor liksom, från 1800-talet och då och då.
Men det är inte så många som är det nu, förutom typ Simon Sorgenfrey, eller vad han heter.
Ja, exakt. Han är ju... Han gillar vi. Vad mer kan man säga om Ekelöf? Han var med i redaktionen för tidskriften, heter den Spektrum kanske?
Jag kan bara franska tidskrifter.
Där också, där också Karin Boye ingick. Och Karin Boye var då, det var en personligt drama där, som att Karin Boye blev ihop med Ekelöfs flickvän.
Aha.
Eller fru till och med, tror jag.
Det var en av de första anekdoterna vi hade i den nystartade här
podden. Ja, exakt. Just jag tror det var det du tänkte på om det ynkliga.
Nej, men det var inte det. För det var efter den här Jesper Högström-biografin som handlar om... Vem var det nu handlade om? Han skrev en biografi. Nu har han ju skrivit en till som är om Ekelöf, tror jag.
Ja, det är mycket möjligt, det vet jag inte.
Ja, men där i alla fall var det typ hustru... Skit, det där, jag kommer inte ihåg. Jag har inte läst den, jag har bara läst om det.
Det var synd om Ekelöf på många sätt. Ja. Han var en känslig man med alkoholproblem också.
Just det, det var alkoholproblem också. Det var så det var.
Men jag tänkte att jag ska få läsa för er två av mina favorit-Ekelöf-dikter.
Underbart.
På fot-tema. Den första är från diktsamlingen Opus Incertum från 1959. Och den lyder så här. Vi kan säga först förresten, det kommer vara lite mycket noter inför de här dikterna jag kommer läsa. Men Ekelöf nämner Fursten av M. John i den här dikten. Och det är liksom en liksom mytisk gubbe som han själv har hittat på.
Mm-hmm.
Ja. Så här lyder dikten. Ensam, ensam. Du kallar dig ensam. Men fursten av M. John säger: Jag älskade först Scheherazade och sagorna. Därnäst Dinarzad, hennes yngre syster. Sedan dennas tjänsteflicka. Sedan tjänsteflickans älskare, en nubier. Och sedan dennes skoputsare. Och när jag låg där på knä och slickade skosvärtan av hans fingrar, älskade jag dammet. Och jag söp in så djupt därav i lungorna att allting svartnade för mig. Har ni hört den förut?
Nej.
Nej, men wow.
Ja, jag tycker den är riktigt... Ja, det är en av mina... Den här liksom... Ja, vad ska man säga... turtagningen av hur han bara sjunker genom kärlekarna tills han ligger på golvet med skokräm i munnen.
Vilken betydelse har de här namnen för jag som nämns? De andra namnen än?
Alltså för mig som jag läser Ekelöf så skapar det mest en scen liksom, att vi tas till ett så här orientalisk värld. Typ. Ja. Alltså Scheherazade, det är ju Tusen och en natt. Ja. Liksom. Och sen så, där någonstans är vi. Jag har hört att det här Fursten av M. John-namnet, att det är liksom ett namn som Ekelöf hittade på när han satt med ett ojabräde liksom,
mm-hmm.
som stavade fram det. Han var liksom en tokis. Och det älskar vi.
Ja.
Och nästa dikt jag tänkte läsa kommer ur Divan över Fursten av M. John från 1965. Och det här är den mest fotiga dikten då. I avsnittet, om inte Filip kommer läsa något ännu fotigare.
Nej, men jag tror inte det.
Jag hoppas du inte får kalla fötter.
Wow.
Så här går den. Jag såg dem i sandaler som trampat mig, men som, när jag fått loss sandalerna, smekt mig liksom jag dem. Den fina långtån framom stortån och den vackra följden av de andra. Mitt är dock din fots valv och den äggsmala hälen som liknar ett svärd men rodnad över stålet. Visst är det läckert?
Verkligen.
Mm. Jag gillar den andra bättre.
Okej. Okay. Ja, alltså... den första är min favorit, men den handlar ju inte lika mycket om fötter som den här.
Mm.
Jag har nog aldrig hört en så fotig dikt.
Ja, den var jättefin.
Det finns ännu mer Ekelöf-fotdikter alltså, men jag var tvungen att göra ett urval.
Var han ett pervo?
Läste han på thai?
Det kan jag inte svara på.
Ja, säkert.
Men han var ju inne i surrealisten och allt det där, ja. Så... Han måste ju ha stött.
Jag tycker att det är säkert. Alltså, du pratade om sexuella pervon och religiösa pervon. Mm. Han har ju definitivt varit en religiös pervon.
Ja,
ja,
jag har intrycket av att Ekelöf annars hade kanske lite sexualproblem själv.
Ja. Okay. Men det har ofta religiösa pervon.
Men det kan också vara för att jag har läst Johan Kullbergs psykoanalytiska biografi av Ekelöf, som alla Ekelöfs anhöriga hatat. Så jag vet inte vad som är förtal.
Men just den här underkastelsen som man känner tydligt där, framförallt den första dikten, och stillheten i underkastelsen, är det någonting som... Alltså, du sa att han var ett religiöst pervo, kanske?
Det var jag som sa det.
Ja, det var du som sa det. Aha, förlåt. Jag tänkte om det... Är det mycket så i hans dikter?
Ja, så där kan... så här, de dikterna av honom som jag tycker särskilt mycket om, de har ju det stråket. Och precis det som drabbar mig så hårt med just de här dikterna är den här liksom överdådiga underkastelsen som ofta hör fötter till. Så jag skulle vilja ta med er från Ekelöf till en annan poet som diktade från intill sin älskades fötter. Och det är, spänn fast er, vi ska resa långt nu. Helgonet Mirabai, som levde på 1400-talet i Rajasthan i nordvästra Indien.
Wow.
Ja, ja.
Spännande.
Har ni jetlag?
Jämt.
Ja.
Paus för en klunk bubbel för att man ska börja berätta mycket om hinduism. Jag är ju, om man undrar varför jag håller på så här nu, så är det att jag har läst religionshistoria och på det sättet kom jag över Mirabai och har inte släppt taget sedan dess. Men som Andrea gjorde så pedagogiskt, lite bakgrund om Mirabai innan vi går in på hennes poesi.
Kommer det bli anekdoter och kuriosa?
Ja.
Yes,
absolut. I helgonberättelsens form.
Det här är både en rolig och lärorik podd.
Det är kul att lära sig.
Det finns något för alla. Mirabai var då bhakti-poet. Är det begreppet bekant för er?
Nej, kan du inte bara säga vad det är?
Ja, förlåt. Jag vet, jag hatar när lärare gör så här. Men bhakti är då namnet på en sorts religiös rörelse inom hinduism. Och ordet betyder ungefär hängivenhet. Och bhaktis grej är, kan man säga, personlig gudstyrkan. Man anknyter till en viss gud som man anknyter till en älskare eller till en förälder eller ett barn och ser det som det överlägsna sättet för att komma närmare upplysning. Så man använder sig av de här starka kärleks- och begärkänslorna som kan uppstå i mellanmänskliga relationer för att närma sig gud. Medan i andra hinduiska kontexter så är begär någonting problematiskt som håller oss kvar i världen liksom i reinkarnationen och så. Men här är det ju inte då världsliga relationer det handlar om, utan relationen till Gud. Mira då, som Mirabai ofta kallade sig själv, valde Krishna till sin älskare. Hennes livshistoria är rätt otydlig eftersom berättelsen om henne har varit mestadels muntligt överförd då. Men hon var prinsessa, gift med en mäktig härskare. Men själv försökte hon först få gifta sig med en staty av Krishna. Och det finns en berättelse eller en legend som handlar om att hennes make hör henne göra kärleksljud i sin kammare, med citattecken. Och han stormar in med svärd för att liksom fånga älskaren i bar gärning. Men då märker han att den som Mira är med är bara en Krishna-staty.
Religiös parvo.
Ja, exakt.
Definitivt. Men jag tror att det här kanske kan vara en blandning av
både... Ja, det här är nog både och. Det, är så. Ja. Det vill säga Andreas favorit.
Ja. Det var nyansfullt sagt av dig, Andrea. Ja. Uppmärksam till och med. och att Mira höll på så här, liksom mötte väldigt stort motstånd. Liksom, hon skulle vara i en fin familj och liksom underkasta sig de seder som fanns i tiden och för en kvinna särskilt och i en högre klass. Men hon liksom gör ju motstånd till allt det här genom sin kärlek till Krishna. Det finns en berättelse om att hennes make försöker förgifta henne genom att hans plan är att han ska skicka gift till henne som han ska få att framstå som ett dryckesoffer till Krishna. Dryckesoffer säger jag. Boken jag läste skrev bokstavligt översatt från sanskrit fotnektar. Alltså ett en gåva man lämnar vid en guds avbildsfot. Och de gåvorna delar man då mellan guden och sig, så hon skulle dricka det.
Jag vill också att folk ska ge mig fotnektar. Lämna mina fötter.
Det här är ju förgiftad fotnektar.
Ja, det vill jag inte ha. Det vill jag inte ha.
Men du ska inte bli rädd, för myten säger att Mira dricker, men giftet förvandlas till sockersöt nektar i hennes hals.
Alltså, vilken tur.
Ja, nu började jag prata mycket om Mirabai idag, men känner ni er trygga med vem Krishna är? Kan du inte bara hålla käft om dina jävla gudar och kossar hit och dit?
Jag känner mig lite kunnig om Krishna, men kan gärna ta en recap.
Jag känner mig också helt okej kunnig, men...
För våra dumma lyssnare så kan jag berätta.
Jag kommer nicka förstående när du berättar om det. Jag skulle inte kunna berätta om det själv.
Kan du inte bara ha ett förnedrande quiz?
Okej, vilken färg är Krishna?
Blå!
Rätt, bra!
Yes!
Perfekt. Vilken gud är Krishna avatar till?
Precis, för han var en av reinkarnationen. Eller en av... Är det Shiva? Nej.
Vishnu. Ja. Andrea hade rätt igen. Hon gjorde fram det i alla fall.
Ja, jag gjorde halva namnet. Av feghet.
Det var för länge sedan.
Jag tror att jag la upp en bild på Krishna idag på min Instagram.
Det är vackert. Vackert sammanträffande.
Ja, det är det.
Ja, Krishna uppträdde ju i många gestalter. Liksom som barn. Jag tror han är med i Bhagavad Gita också, som liksom en krigar.
Just det,
gestalt.
Arjuna pratar med Krishna.
Men den gestalt som Mira älskar är Gopala Krishna, alltså typ koherde Krishna. Och det är Krishna som en liksom pastoral trickstergestalt som förvänder huvudena på alla herdinnorna, som kallas då för gopis. Och ett typiskt vackert motiv från den här liksom berättelsekroppen om herde Krishna är Krishna som dansar ringdans med alla gopis och mångfaldigar sig själv i den dansen, så att var och en upplever att han dansar just med dem.
Åh.
Visst är det gulligt?
Ja, det är jättefint.
Och sen så stjäl han smör av dem och busar och sånt också. Men, ja.
Smör?
Ja, de är ju koherdinnor.
Men borde inte det smälta om de har en massa smör ute på ängen?
Ja, smör är väldigt hållbart.
Ja, det kanske det är.
Man behöver inte ha det i kylen.
Jag är ju vegan, så jag håller ju på med margarin. Okej, förlåt.
Förlåt för en exkluderande prata. Men många av Miras dikter är då tillägnade hennes älskare, Krishna. Och i den här liksom dyrkan så finns det många dikter där hon smeker hans fötter, där hon tillber hans fötter och så vidare. Och jag... kommer läsa två Mirabai-dikter för er. Och jag tänkte först att jag skulle ta någon av alla fotdikter. Men det kändes liksom för banalt att jag skulle sökläsa efter fötter. Så jag har valt mina favoriter istället. Mm. Bara för att presentera lite av hur det är att läsa Mirabai. Men först måste ni få med er några översättaranmärkningar.
Ja, såklart. Höjdpunkten i podden.
Och vi har gått igenom att, att Krishna är blå i huden. Så Mirabai kallar honom för den mörke av det skälet. Och hon använder också ett tillnamn på Krishna som är Shyam, som också betyder typ blå, mörk på sanskrit. Vi kommer befinna oss i Braj, som är ett område i Indien. Där Vrindavan ligger, som är en skog. Men också en stad som är typ den viktigaste Krishna-kultplatsen. Min mest akademiska prata hittills känns det som. Det är bara att den är sanskrit-tung.
Sanskrit-tung. Bra ord. Mycket bra ord.
Är ni redo för några... Två korta söta Mirabai-dikter.
Ja, ge oss din fotnektar.
Ja, precis. Lyssna och upphöjs nu. Så här skriver Mira då. Det stämmer. Jag gick till torget och köpte den mörke. Ni påstår på natten. Jag menar på dagen. Faktiskt slog jag på en trumma hela tiden som jag handlade. Ni säger att jag betalade för mycket. Jag säger inte nog. Jag betalade med min samhällskropp, min stadskropp, min familjekropp och alla mina ärvda smycken. Mira säger, den mörke är min make nu. Lägg dig ner med mig. I ett tidigare liv lovade du mig det. Är inte det ganska gulligt?
Väldigt.
Mm. Och att det är det här att... ja, men jag är väldigt förtjust i det här. Att hon reagerar på någon antydan om att hon skulle ha liksom tagit till sig Krishna i smyg. Men hon säger, nej, det var i dagsljus och jag slog på en trumma. Och sen är det en liten dikt till då, som inte handlar om så mycket om Mira själv, utan om en annan som är tagen av hennes gud då. Jag såg trollkonster i natt i Braj. En mjölkerska gick sin runda med en bytta på huvudet när hon kom öga mot öga med den mörke. Kära du, nu pladdrar hon. Hon kan inte säga filmjölk mer. Kom och köp den mörke, ropar hon. Köp en bytta full med sham. På en övervuxen stig i Vrindavan fäste han, besvärjaren, sin blick på flickan. Miras herre är het, underbar och korpsvart. I natt såg hon trollkonster i Braj.
Mm.
Hängde ni med på vad som hände där? Det var en liksom mjölkförsäljerska som blev så besatt att hon tappade hela sitt varuregister och bytte ut det till Krishna.
Filmjölk mot Gud. Mm. Den var jättefin tycker jag. Det var lite sexig dikt.
Ja.
Att det var.
Det är för att det är så förbjudet för dig med mjölkprodukter.
ett av deras tabun.
Jag måste sätta mig själv på spel. Exakt. Ja, nej, det var jättefint. Och också det där med skogen var en nice touch, tycker jag.
Mm.
Den övervuxna stigen i skogen, symboliskt.
Ja, precis. Och där är vi också i de här liksom kohede-världen igen, typ.
Mm.
Jag tänkte avsluta med min favorithistoria om Mirabai.
Ja, men har du ingen av de här fotdikterna med dig? Du sa att du inte skulle läsa fotdikterna för att det kändes klyschigt. Men du känner att jag vill höra dem.
Vill du höra en fotdikt?
Ja, jag vill höra en fotdikt.
Alltså det är en rad som handlar om fot. Om du väntar dig Ekelövs fotfokus så kommer du inte få det.
Men en rad räcker för en törstiga.
Då får du höra en fotdikt till då. Gå inte. Jag smeker dina fotsulor. Jag är sålt till dig. Jag vill att min kropp blir till en hög rökelse och sandelträ. Som du för facklan till. När jag sen är grå aska, stryk mig över dina axlar och ditt bröst. Mira säger, du som lyfter berget. Jag har lite ljus, det vill jag blanda med ditt.
Oh,
ja, jättefint.
Den var jättebra faktiskt också.
Ja, det är mycket eld alltså.
Ja, jag vet. Och liksom det är en sån samhällsomstörtande eld typ. Och det är det som är min favoritepisod då. Med liksom från Mirabais liv. Som är en historia där hon ska typ... Hon vill träffa en liksom en vis man i det här... Ja, men i Vrindavan som är den här viktiga Krishna-platsen för att ja, men de ska reda ut den här andliga frågan. Men han nekar henne besök eftersom hon är kvinna. Och hon bara äger honom så här genom att säga, Krishna är världens enda man. Vi är alla brudar inför honom.
Åh, det var fett. Ja.
Jag älskar verkligen Mirabai. Och det kan få mig att bli så jävla avundsjuk på Indien. För liksom, vad har vi i Sverige för litterär hjältinna? Vi har typ Karin Boye. Och det mest spännande hon gjort var att stjäla Ekelöfs tjej och ta sitt liv. Man bara, och hon besökte faktiskt Sovjetunionen. Ja, det gjorde min morsa med.
Men vadå, det finns väl andra, vadå?
Heliga Birgitta.
Nej, men... Trotsig Kristina.
Litterär.
Ja, litterär.
Birgitta Trotsig, hallå? Tycker jag. Hon är cool. Alltså hon gjorde inte så mycket coola grejer, men hon skrev väldigt coola texter.
Och jag känner att jag kan förstå hindu-nationalisterna.
Ja.
Utom det att de dödar muslimer.
Alltså, vi har ju typ också ingen sån här passionerad eld i Sverige överhuvudtaget. Nej. Man eller kvinna, tänker jag.
Här stannar vi inne för att hålla värmen. Alltså, det är en helt annan... Också sensualism, liksom. Alltså elden och liksom det här...
Verkligen.
Frimodet på något sätt som är intressant. Men ja, Heliga Birgitta, varför inte? Hon var ju, eller?
Ja, hon var väl också lite grov i mun typ.
Ja, men jag förstår vad du menar. Vad kul, för jag har aldrig hört talas om Mirabai.
Ja, jag har ingen koll på henne heller.
Nej, men nu har vi det.
Ja.
Men det är också en revoltör på sätt och vis.
Absolut.
Precis som George. Min George. Finns det någon bild på henne förresten?
Ja, det finns jättemånga vackra målningar av henne.
Okay.
Det finns också en... Det finns liksom som Bibeln i bilder ungefär. Alltså när man gör serieversioner av heliga skrifter för barn. Det finns ett berömd sån liksom hinduisk serie. Där finns det också ett häfte om Mira.
Åh, har du den hemma?
Nej, tyvärr.
Ja, det hade varit kul att se. Okej, okay. Ja men tack.
Ja.
Tack själva för att ni lyssnade så duktigt.
Ja,
det var dikt, det mycket
var
dikt.
Det var ett nöje.
Aha. Jag tänkte faktiskt lite på att ni skulle prata om snusk och sånt. Och att jag inte skulle göra det, så jag kommer prata massa om känslor istället. Men från början hade jag liksom förvånansvärt lite uppslag om fötter och litteratur. Och... kanske att jag ringer oss efter sommaren. Eller så har jag bara inte så stark relation till fötter. Att jag har uppmärksammat det när jag har läst. Liksom.
Jag tyckte också det var jättesvårt. Jag trodde det skulle vara superlätt. Men det var jättesvårt.
Ja. Det är som att jag ser händer överallt. När jag tänkte på det. Och så...
Det där är ingen fot.
Exakt.
Jag tänkte bara på den där armen och piskan. I den första kärleken.
Ja.
Turgenev.
Jag hade liksom en idé i början. En sån här lam... idé om att prata om Enrique Villamatas roman Bartleby & Company. Som
är han bra? Aldrig läst.
Ja, han är okej.
Ja, men
den här boken är beskriven bara med fotnoter. Och så tänkte jag att det var så här, men det kändes så himla töntigt och lite grabbigt.
Jag förstår.
Eller lite så här, akademiker grabbigt. Jag vet inte, det var någonting som kändes fånigt med det och att det kändes som en nödlösning. Men så tänkte jag då med det här med fötter och händer att det finns någonting kanske intressant eller någonting som är liksom framträdande i fötternas potentiella frånvaro. Och att fötterna liksom är det passiva. Jag kommer... Så här, min tes här som jag kommer komma fram till i en lång, ganska godtycklig harang.
Nu föregår du den genom att berätta den direkt.
Ja, men, som en teaser.
Ja, okay.
Att fötterna då är kroppens hjärta. Vilket är helt makes no sense eftersom hjärtat antagligen är kroppens hjärta. Men bear with me. Och då kommer jag då börja med att gå via händerna som var det jag såg överallt när jag tänkte på det här. Och jag läste nämligen nyligen en novell av den argentinska författaren Silvina Ocampo som var hon var typ polare med Borges och gänget och typ Italo Calvino och dem. Hon var gift med Bioy Casares. Hon var liksom i den argentinska litteraturens cool people, the in crowd.
Mm. Och nu har de det här lilla förlaget. Vilket förlag är det nu?
Komet.
Komet.
Bokförlaget Komet har gett ut en novellsamling, eller en novellantologi från Hon skrev noveller hela sitt liv. Noveller och lite dikter och sånt. Mm. Men mest noveller tror jag är hon känd för. Så, och den här heter Irenes självbiografi och andra noveller. Jättefin utgåva. Och i den så finns det en novell som heter Ansiktet i handflatan. Och i den, den är liksom skriven som en röst från en kvinna till en man. Till sin lover eller någonting. De är inte gifta, framgår men liksom, och att hon är lite avståndstagande. Och det är väldigt mycket förklaringar till varför i liksom texten. Och det är då att hon har ett ansikte i sin handflata. Hon förklarar det till så här, varför har jag alltid handske på högra handen. Det är för att hon har ett ansikte i handflatan som viskar till henne hela tiden och har en röst som liksom säger emot henne och argumenterar emot hennes egna tankar hela tiden. Vilket är ganska jobbigt kanske. Och det här ansiktet verkar inte gilla honom heller. Och i texten så är liksom mannens enda faktiska närvaro är genom steg i som hörs i lägenheten. Han går runt på övervåningen typ. Den börjar så här. I förrgår natt, klockan 16:30 på morgonen, när du kom för att hämta kuvertet med instruktioner från Senora Upinski som hon lämnat under bronsklappen på dörren, som vi hade bestämt för att hon inte skulle behöva ge det till dig personligen, låg jag vaken och hörde dina steg mot golvplattorna i hallen. Mitt liv styrs av dina steg. Alla i huset sov, utom hunden med sina stora ljusa öron. Och den hörde dig också. Bla bla bla. Och sen börjar hon liksom prata om den här handen i handflatan. Och sen slutar den väldigt fint så här. Och om du en dag får se mig med en tomt gapande klänningsärm som de invalidiserade väktare som sitter på alla torg, så vet du att jag är beredd att gifta mig med dig. Men om du ser mig gå min väg, som alltid, till synes oberörd, med en tyghandske på min vänstra hand, så måste du förstå att jag, din älskade, ständigt hör en inre röst som tillhör någon som hatar dig.
Gud vad fin.
Och då tänker jag liksom att det finns någonting i det här att handen är liksom det framträdande texten uppenbarligen. Och att handen är kopplad till det aktiva, till tanken, till görandet. Som du pratade om förut, Andrea, tror jag. Och att foten är varandet. Rytmen. Och nu fattar vad jag menar.
Ja,
och att hans närvaro finns i stegen, i fötterna. Och handen här är liksom... inte bara det här aktiva, handlingskraftiga som du pratade om, Andrea, utan det här är ju en överanalys. Eller kanske den omedvetna tankegången i hennes huvud. Är inte ens omedveten, den är ganska medveten. Som liksom hatar honom. Och att ja, men varandet och görandet, tänker jag. Och det finns, när jag tänkte på det så tänkte jag på, det finns två andra argentinska noveller av Julio Cortázar som jag tycker mycket om, som var en del av latinamerikanska boomen på 60-talet kanske, lite senare än Ocampo, som heter, en av dem heter Händerna som växer, som handlar om en man som råkar i bråk med sin polare och slår ner honom. Och sen är det en lång form av så här konstig drömfrekvens, sekvens när hans händer börjar växa. Han går därifrån och är ganska stolt. Så här, fan, det fick han. Jävla idiot. Och så börjar hans händer växa tills han knappt får ut dem ur dörren. Och sen ska han ta bussen hem. Alla kollar på honom som att han är sjuk i huvudet för att han har så här gigantiska händer som släpar i marken. Och han kommer inte på bussen uppenbarligen och försöker ta en taxi och liksom... trycker in händerna i taxin och sen går han till en läkare för att liksom amputera de här händerna då. Och sen vaknar han upp och ser det liksom han som fick stryk egentligen. Men att här är också liksom händerna någon form av huvud, eller någon form av samvete eller någonting som liksom svullnar i den här i huvudet liksom. Hänger ni med?
Ja, jag tänker på Pink Floyd-låten Comfortably Numb. My hands felt just like two balloons.
Men det är precis så, fast det här verkar väldigt jobbigt.
Ja, det verkar skitjobbigt.
Och den andra heter Handens station. Och den handlar liksom om en man som...
utanför Stockholm.
Just det. Det handlar inte alls om Stockholm. Vet inte varför den heter. Jag fattar inte riktigt namnen. Den handlar om en man som... det känns som att han typ flyr från någonting. Eller att, som att han är lite deppig över någonting. Och så, men det finns en hand som kommer till hans fönster. Så om man öppnar fönstret varje kväll så kryper den här handen in. Och som han typ hänger lite med. Och betraktar vad den gör. Och den går runt och kollar på hans böcker. Och läser lite med pekfingret och så här. Och han får ut väldigt mycket av den här handen. Det är så här, han njuter väldigt mycket av den och lägger fram små grejer. inte på ett pervo-sätt.
Nej, okay.
Pervo, Andrea. men och liksom betrakta den och se vad den gör. Och den här upptar väldigt mycket av hans tankeverksamhet. Liksom, och hans varande. Tills han blir orolig att den ska döda honom.
Ja, för det är alltid det som är hotet med händer.
Nej, han blir orolig att den bara är där för att den är kär i hans vänstra hand. Och att den ska skära av honom vänsterhanden och dra därifrån. Så han försöker sno en kniv som han har gett till den för att sprätta upp böcker.
Ja.
Men ångrar sig. Men då är det för sent. Då har han redan liksom fattat att han är sotis. Så då drar han den och kommer aldrig tillbaka. Men, och där slutar den. Men även här så är liksom handen en form av görande. Någonting som tar upp hans tankar när han egentligen flyr från varandet. Som är någonting som... man inte fattar vad det är, men någonting i bakgrunden som han vill fly ifrån. Liksom. Och jag tänker då här att i förhållande till handens görande så är foten liksom mer subtil. Det kanske därför den är mindre närvarande i litteraturen. I alla fall i mitt läsande. Och mindre explicit, någon slags rytm som man knappt märker. Men som ändå tillför liksom blod i kroppen på något sätt. Och tänkte jag på i Åke Hodells diktsvit Maratonpoeten.
Vänta, Åke Hodell.
Ja,
jag vill ha anekdoter och kuriosa.
Så jävla mycket anekdoter idag.
Åke Hodell reste ju med Ekelöf till exempel.
Toppen.
Tack Maria.
Jag har liksom inte, alltså Åke Hodell var en så här knäppis poet. Jag tänker att han kom på 60-talet.
Då var det så här en så här som typ Erik Bäckman, alltså typ.
Men det var lite samma tid som
eller
Bäckman.
Eller vet han, Öyvind Fals.
Ja, men, ja, alltså jag tänker att han förknippas lite med dem. Öyvind Fals samma tid var typ 50-tal, tidigt 60-tal. Och det var väl många av de här poeterna som tog efter Falström. Jag tror att Odell kanske kom på 60-talet. Och höll på framåt där. Och höll på med så här poetiska performances och massa...
Vadå, som typ Yoko Ono?
Knäppheter.
Men han var föregångsman med mycket, känns det som. Alltså typ ljudverk och liksom
ja,
men experimentell multimedialt också.
Ja, men det var det på 60-talet när det var liksom ganska mycket experimentella grejer. Maratonpoeten kom på 80-talet och den kom 81 eller sånt där. Det handlar då om en berättare som ska ge sig ut och springa dikt. Och han har lärt sig då mästarna att klippa bort och som. För det är ord som används för mycket. Då skriver han så här. Nu finns det inga gråsparvar mer. De har alla blivit flygande och som. Och som och. Som tur är har jag gömt undan en näve och som för att preparera mina fötter. Jag lindar alla och som runt högra fotens tår och häl. Och alla som och runt vänstra fotens tår och häl. När jag joggar låter det och som rytmiskt som två basfioler. I varje fall så här innan loppet startar. Basfiolerna blir bra poesikomp. Särskilt i de tunga uppförsbackarna på vägen till Aten.
Ja. Nice.
Jag tänker liksom att de här och som är liksom också lite som fötter. Att de är sådana ord som är vitala för rytmen och strukturen, men som inte riktigt syns för den som inte är en nörd i språket och i poesin. Och om man tar för många steg så snubblar man.
Åh, fint.
Och i det här med rytmen så har vi en annan fot av typ av fot, nämligen versfoten.
Mm.
Det här är lite som fotnot, det här resonemanget.
Det var lite så när man ska googla typ litteraturfötter, då fick man upp så här versfot, fotnot.
Precis, men det hänger ihop med det här med hjärtat, tänker jag. Ja. Och rytmen som är i bakgrunden. För versfot är liksom diktens minsta beståndsdel. En form av, ofta en eller två stavelser.
Mm.
Dumdi, 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 dumdi. Så är varje dum och det är dum, eller whatever it is, i en versfot liksom.
Mm.
Som liksom pumpar blod ut i dikten på något sätt.
Snyggt.
Men som inte riktigt syns. Och då tänkte jag till exempel då på läsa några fantastiska fötter av Emily Dickinson.
Åh, mm-hmm. Oh, vad mysigt.
Från Is Bliss Then Such a Bliss? Från 1896. Hon var toppen på versfötter.
Har du någon anekdot om Emily Dickinson?
Jag har ingen bra anekdot. Var inte hon sån som typ satt ensam hemma i sin lägenhet hela sitt
liv? Det känns som en typisk tuberkulossjuk.
Ja.
Ja, och hängde på kyrkogården, va? Mycket. Gjorde hon inte? Bodde hon inte granne med en kyrkogård, tror jag?
Jag vet inte.
Ja, hon var cool i alla fall.
Ja, väldigt cool. Så här lyder hennes fantastiska fötter. Is bliss then such abyss? I must not put my foot amiss, for fear I spoil my shoe. I'd rather suit my foot than save my boot, for yet to buy another pair is possible at any fair. But bliss is sold just once, the patent lost, none buy it anymore. Snyggt.
Snyggt.
Och här märker vi att foten handlar inte bara om rytm. Det är också själva diktens hjärta. För självklart ska vi riskera att krossa ett krossat hjärta och en sliten sko. Om det kan köpa oss bliss.
Mm.
Som inte går att få begagnat.
Så sant, Filip.
Ja.
Never worn.
Jag tycker att jag har väldigt mycket så här godtyckliga men ändå sanna resonemang.
Du har så himla mycket visdom idag, Filip.
Jag är golvad.
Och för att bara slänga mig vidare i den här visdomen så tänker jag då osökt på, jag tänker på han i Så ska det låta. Han,
Peter Harrison?
Ja, han sa jämt. Och då kommer jag osökt att tänka på, och så någon godtycklig liknelse, kommer jag osökt att tänka på Fröding som drömmer i sin dikt Strövtåg i hembygden.
Mm.
Så drömmer han så här. Och här är dungen där göken gol, små tösor sprunga här, med bara fötter och trasig kjol, att plocka dungens bär. Och här var det skugga, och här var det sol, och här var det gott om nattviol. Den dungen är mig kär, min barndom susar där.
Åh, den var jättefin tycker jag.
Och de här bara fötterna är då också en nostalgisk längtan till ett naket hjärta, tänker jag.
Mm. Just det.
Eller hur?
Mm. Där har vi, och där är rytmen och pulsen i hjärtat i foten.
Eller hur?
Hjärtat i foten.
Ja, hjärtat i foten.
Jag tycker det är jätteroligt att du liksom går på ljudet av steg spåret.
Ja. Ja.
För jag vet inte, det slog mig inte med fottemat. Jag stirrade mig blind på den dumma kroppsdelen. Men,
jag stirrade bara på stortån.
Ja, exakt. Lyft blicken för fan.
Ja.
Nej, men om man tänker på ljudet av stegen som stor liksom, arketyp eller stereotyp eller vad man ska
verkligen
säga.
Ja. Precis, jag tänkte också med visuellt.
Jag känner dina steg, Karin
Boye. Fotavtrycket i sanden.
Mm.
Liksom. Det är lite mer det än ljudet av steg.
Precis, och då för att avsluta den här harangen tänkte jag läsa en dikt av den nya zeeländska författaren Catherine Mansfield.
Mm-hmm.
Har ni någon relation till henne?
Nej, bara som novellist.
Precis, jag har läst nästan ingenting av henne.
Det var en trädgårdsfesten. Det finns en, ja. Om det är en antologi eller en novellsamling, jag vet inte.
En väldigt nära vän till mig är från Nya Zeeland och hon läste en jättevacker dikt av Catherine Mansfield på sin mammas begravning som jag fick höra och läsa.
Kan du läsa den också?
Ja, men fan, jag vet inte om jag kommer ihåg vad den heter. Jag kan se om jag kan googla den. Men först då tänkte jag läsa en dikt av henne som jag tänker är skriven till alla oss med rastlösa hjärtan som inte kan sluta dansa.
Tack.
Han är rytmen.
Ja, nu börjar det bli lite mycket känner jag.
Fan, du har delat din pappa själv, då får jag ha mina.
Ja, men du, jag har ju slutat med det nu.
Okej. Den här heter i alla fall Song of Karen, The Dancing Child. Och den går så här. Oh, little white feet of mine, out in the storm and the rain you fly. Red, red shoes, the color of wine, can the children hear my cry? Oh, little white feet of mine, never a child in the whole great town. Red, red shoes, the color of wine, lights out and the blinds pull down. Oh, little white feet of mine, never a light in a window pane. Red, red shoes, the color of wine, and the wild wet cry of the rain. Oh, little white feet of mine, shall I never again be still? Red, red shoes, the color of wine, and away over valley and hill. Oh, little white feet of mine, children, children, open the door. Red, red shoes, the color of wine, and the wind shrieks nevermore. För oss med hjärtan som aldrig slutar dansa.
Och vinröda skor.
Ja, precis. Ja, det var mitt om fötter och dansande hjärtan. Vi kan se om jag kan hitta hennes.
Vi kan lägga upp den på våra sociala nätverk.
Ja, annars. Toppen. Just det. Tack Filip, det var väldigt det var väldigt fint. Jag gillar.
En väldigt sammansvetsad harang.
Ja. Tycker du det? Fan vad härligt. Jag tyckte att det kändes himla löst från början, innan jag började.
Ja, men jag tycker det är så här trevligt att den här podden, alltså din pratade liksom att du så här. Du läser ganska korta, men liksom väldigt många olika typer av dikter. Lite löst runt ett tema. Det är så mysigt. Det känns som att vi sitter framför brasan och så här, ja, på något gammalt slott. Och sen så läser du dikter liksom.
Jag är som en poetisk gitarrkille.
Ja, fast det är mycket bättre. Det är mycket bättre. Nu tycker jag du solkade ner dig själv i onödan. Lyfter ju smutsen, Filip.
Men det är något särskilt alltså att läsa litteratur från fotens perspektiv. Det kände jag också att man inte skulle läsa den maratonpoeten, dikten, liksom med fotfokus annars.
Nej, exakt.
Roligt.
Och som.
Ja, men skulle ni säga, alltså med tanke på det som Bataille och det, skulle ni säga, är ni liksom i hemlighet äcklade av era fötter? Vad är liksom relationen till era fötter för er? Har ni någon? Har ni namn? Är det någon särskild del ni inte vill kännas vidare? Och så vidare. Kan vi få någonting om det? Det tycker jag är kul.
Jag skulle säga att jag är Fitzgerald på det sättet. Ja. Jag tycker mycket om andras fötter. Hatar mina egna.
Du hatar dina egna?
Mm.
Okej, varför?
Ja, de är ju för knöliga, va?
Okej, jag förstår. Är det så att du hatar dem liksom med äckel eller med fniss?
Jag har aldrig lockats till skratt av mina fötter. Men äckel känns lite hårt samtidigt.
Okej, jag förstår. Okej, Filip?
Men jag har alltid sagt att jag har väldigt vackra fötter.
Ja, men vad är det som är vackert då? Är de slanka? Är de liksom...
Är de... Ja, men de är väldigt fotiga. Alltså de är så här, ja men... välformade... ser ut som en fot
liksom. Ja, men jag vill att du ska karaktärisera fötterna. Inte säga ser ut som en fot. Kom igen, ge mig lite adjektiv för fan.
För oss som gillar fötter så är ser ut som en fot.
Ja, men de är inte grova. Det är de inte. De är nog förhållandevis slanka, tror jag.
Är det eleganta liksom fötter?
Ja, men jag tänker att de är ganska eleganta.
Ja, jag förstår. Hur är relationen till naglarna?
Ja, men jag klipper dem med jämna mellanrum så att de ser bra ut.
Målar?
Ja, det gör jag.
Någon favoritfärg?
Just nu är de samma som mina fingrar, vilket är någon form av glitterblå.
Glitterblå.
Ja,
där har vi mycket mer karaktär. Jag har ju också en
väldigt... Målar de mer sällan än fingernaglarna, ska jag säga. Så de brukar liksom ligga kvar från någon fest för några veckor sedan.
Just det. Mm. Jag har ju också en väldigt god relation till mina fötter. Jag tycker att de är jättefina faktiskt.
Vad är det för adjektiv då?
Ja, alltså de är ju knotiga på det bästa sättet. Det finns visdom i fötterna, men också liksom en esprit skulle jag säga. För jag har väldigt akrobatiska tår. Jag kan liksom, jag brukar så här på skämt dirigera till musiken med mina fötter.
Då avslutar vi med lite self-love här.
Ja, nej men så jag har jättegod relation till mina fötter. Lite synd. Men nästa gång om vi ska välja en kroppsdel, då ska vi ta något som jag känner mer skam inför. Och då är det ett buffébord att välja på. Men inte just fötterna.
Det blir en hel säsong då.
Ja, precis. ja, men... ja. Precis. vi ses.
Följ oss överallt, eller whatever.
Ja.
Betygsätt oss. Helst bra.
Ja.
Etc.
Så hörs vi snart igen. För nu är det vinter snart.
Precis.
Då kommer vi vara här.
Gud vad kul att vara tillbaks. Dikt.
Det är jättekul.
Ja, vi hörs.
Vi hörs.
Tack så mycket.
Tack och hej.
Puss.